Roligt att se alla här idag, så många i kyrkan. Idag så är det palmsöndagen. Den här söndagen då Jesus gör entré, eller han rider in i Jerusalem. Och han rider in på en åsna. Folket jublar. De viftar med kvistar och blad och de lägger ner kläder där Jesus rider in i staden. Och Jesus, han rider in i den här staden som en kung. Och han gör det som på ett konungsligt sätt, även om han gör det på ett annorlunda sätt. Han gör det i ödmjukhet. Och för er som var med på gudstjänsten förra veckan så predikade Samuel Linde och han var inne på lite kring den här händelsen och vilken laddning det kunde vara som i den här handlingen som Jesus gjorde när han rider in och där som en kung och var det som det här de här orden liksom att man säger att en frälsare har kommit eller någon var en kung på den här tiden, att det var i det sammanhanget och för den tidens åhörare och makthavare så var det ett politiskt budskap, ett politiskt ställningstagande som var nog ganska laddat. Och jag bara ger en, liksom en liten uppmuntran. Ni kan själva gå in på vår hemsida och lyssna på Samuels predikan och höra mer om det med den här laddningen där. Men vi har i de här söndagarna som har varit nu den senaste tiden, på ett sätt har vi gått lite händelserna i förväg. Vi har stannat upp vid händelserna när Jesus fängslas och när han döms. Men det är ju nu i den här veckan som kommer här. Det är nu som det egentligen sker. Och det är nu som Jesus samlar sina lärjungar till en måltid. Där han då för första gången bryter brödet och delar vinet mellan lärjungarna. Det är här som han våndas i Getsemane. När han kommer att bli förrådd, fängslad, förnekad och dömd. När han får bära sitt kors upp mot Golgata och ge sitt liv för vår skull. Det här på ett sätt fruktansvärda, fasansfulla, det mörka, tunga, hemska när en oskyldig person, en oskyldig människa dödas. Men som det är med Jesus så kan det hemskaste av det hemskaste, det här avrättningsredskapet som egentligen korset är. Som det var som dåtidens mest brutala avrättningsmetod. Men det som var kanske då det mest avskyvärda, det kan vändas och bli till någonting av det vackraste som finns. För oss är det inte en hemsk symbol, utan för oss är det ju en segersymbol, någonting av det vackraste som finns. En symbol för kärlek, en kärlek som räcker till alla. En kärlek som kan frälsa en hel mänsklighet. En symbol på att döden är besegrad. Då Jesus var ett slutgiltigt offer. En symbol för att mörker vänds till ljus. Död till liv. Hat till kärlek. Hopplöshet vänds till hopp. Och vi ska gå in i ett par bibeltexter. Och när vi går in i... Jag skulle kunna sätta den här, för han kom ju ändå in som en kung, Jesus. Sätter den här kronan på korset. Och när vi ska läsa från Johannes kapitel 12 och från vers 20. Och det som har hänt precis innan är att Jesus har gjort den här entrén in i Jerusalem, inridandes på den här åsnan. Och det är i detta då som det här följande utspelar sig. Vi läser från den 20:e versen. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är för just denna stund jag har kommit. Jesus, han liknar sig här själv vid ett vetekorn. Ett vetekorn som faller i jorden och som behöver dö för att det ska kunna bli liv, för att det ska kunna bli en rik skörd. Och så fortsätter vi några kapitel längre fram, från kapitel 19, Johannes 19, och från den 16 versen. Vi läser en bit in i den versen. De tog honom allt som med sig. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas skallen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset. Och där stod: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta läses av många judar eftersom att platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden. Och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präster sa till Pilatus: skriv inte judarnas konung utan vad han själv har sagt. Jag är judarnas konung. Pilatus svarade: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Jag tänker att vi bara ber en kort bön här. Tack Jesus för den här gudstjänsten som vi får fira tillsammans i ditt namn. Tack Gud för Jesus för den här högtiden som vi går in i nu, påsken. Där vi får minnas och tänka på det som du gjorde Jesus för oss. För oss alla, för hela mänskligheten, då du gav ditt liv på ett kors. Gud, jag ber för resten av den här gudstjänsten. Jag ber för de här bibeltexterna vi har läst och det som kommer att sägas. Jag ber att du skulle vara närvarande, att du skulle tala till oss alla genom den här predikan och genom resten av den här gudstjänsten. Tack Jesus för att du är här. Amen. Om vi tänker på de här bibeltexterna och de här bibelsammanhangen som vi var i. Det ena sammanhanget som där Jesus då rider in på den här åsnan in i Jerusalem. På ett sätt då som en kung. Det var som jubel och det var tjo och tjim, och man viftade med palmblad eller vad man nu gjorde då. Som till palmsöndagen. Till den här andra texten när Jesus bär sitt kors, när han spikas upp och när han som ger sitt liv. Och så står ju den här texten, han blir där också kallad så här, men judarnas konung. Men det är ju inte i någon sånt här riktigt jubelaktigt, utan i ett litet hånfullt. Och men han kallas fortfarande för kung där han hänger. Det är kontraster. Och Jesus, han var och han är en annorlunda kung. Han kom som en annorlunda kung. Han var inte som alla andra, som andra kungar. Han som verkligen var och som verkligen är världens frälsare. Så det är klart att han var unik, att det var något speciellt med honom. Och när han för vår skull led och dog, när han visade på en sann, en äkta ödmjukhet. Jag ska läsa ett annat bibelord från Filipperbrevet 2 och från vers 5. Det står det så här: låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Vilket bibelord. Det här är ett sånt här spot on. Som vår kung har segrat över döden, han har segrat över ondskan, han har segrat över mörkret. Jesu namn står över alla andra namn. Vare sig det handlar om i andevärlden, i himlen, i himlarymderna, på jorden, bland allt det vi kan se, eller under jorden. Så är Jesus Herre, han är kung. Hans namn står över allt. Och jag tänker att vi har ett kors här. I den här söndagen här i lokalen. Jag tror vi ska stanna upp lite vid korset. Det finns en kraft i det som Jesus gör, i kraften i korset. Det som Jesus gör när han för vår skull ge sitt liv, det är verksamt i alla tider. På något sätt så står det utanför vår tidsuppfattning, vår tidsram. Från den stunden då du och dig, när jag sa mitt ja till Jesus, förlåt min synd, så är det som att det är du som hänger där på korset tillsammans med Jesus. Där på korset så får du lämna ifrån dig dina fel, dina brister, dina tillkortakommanden, din synd, din skam, dina beroenden. Jag tänkte lite, jag har några tomma lappar här. Jag tänker att jag ska ställa några frågor. Vad är det för någonting som Jesus tar på korset? Ge mig lite förslag så ska vi skriva det. Kasta ut. Ropa. Synd. Synden, ja. Är något mer han tar? Sjukdom. Ni kan kasta ut mer om ni har som andra grejer som ni tänker. Man kanske vill som nämna någon, kanske till och med vill nämna någon synd eller någon sjukdom eller någonting. Beroende. Beroenden, precis. Det är också någonting som vi tror att Jesus tar. Skam. Skam, kanske skuld också. Vi kan säkert göra en lång lista, men vi kan köra detta. Skam. Skuld. Där tar Jesus på sig på korset. Han tar vår skam, våra sjukdomar, våra synd, våra beroenden, vår skuld. Och han gör det i den stunden då du Han gjorde det i tiden, men han gör det också utanför tiden. Och från den stunden då du säger ditt ja till Jesus, då har han tagit det där på sig. Och det får dö där på korset. Och det har dött. Jesus, han har tagit allt det där på sig. Och sedan så vet vi ju hur historien med Jesus, hur den fortsätter. Det slutar ju inte med att han dör på ett kors. Utan påskdagen, alltså om nästa söndag, så vet vi också att han uppstod. Han segrade över graven, över döden. Ondskans grepp. Och då får vi tillsammans med Jesus. Vi behöver inte stanna kvar här på korset. Utan vi får också uppstå tillsammans med Jesus. Du och jag, vi är nya skapelser. Och vi får leva i och genom Jesus. Och då får vi göra det fria från de där sakerna. Fria från det där som tynger oss, som vill trycka ner oss. Fria från beroenden. Fria från sjukdom, skuldkänslor och skam. Det är fullbordat. Jesus, han har tagit det på sig. Och vi kan inte lägga till eller ta bort. Utan det Jesus gjort, det räcker. Han är det slutgiltiga offret för världens synder. Men så har vi en gammal natur. Det är det som egentligen vi har lämnat. Som då och då vill göra sig påmint. Vår gamla människa. Och här tror jag att det är för många av oss, och för, jag talar absolut till mig själv också, det är en kamp om sinnet. Våra tankar. Men vi drabbas också av sjukdom och annat. Så vi lever i en värld som inte helt och hållet i sin fullhet har upprättats, eller att det helt och hållet har brutits igenom. För vi drabbas av sjukdomar och annan olycka. Och dåliga saker händer, både goda som onda. Men vi har en fiende. Den onde som försöker dra nytta av det här. Och han vill attackera, han vill lura oss, han vill på olika sätt tala in osanningar i oss. Att du inte riktigt duger, eller att det där, det gäller inte riktigt dig, inte fullt ut. Saker som kan vilja liksom hålla oss tillbaka. Och därför så tog jag också med mig idag en ståtlig rustning. Ja. Det är svärd, ja, och det är någon sköld eller någon rustning och en hjälm som vi har här. Och då är det så att Paulus, han talar i Efesierbrevet om att vi ska hämta vår styrka ifrån Herren och hans oerhörda kraft för att stå emot djävulens lumska angrepp. Och det står mer om detta i Efesierbrevet 6, om det är någon som vill läsa det senare. Men där talar han om just en Guds rustning, en andlig rustning som vi får ikläda oss. Och det betyder att vi är inte försvarslösa. Det finns ett skydd. Vi kan låta oss rusta så att vi kan stå emot det som den onde vill tala in i oss av osanningar. Att du inte duger, att du inte är tillräckligt frälst, eller att du skulle ha de där problemen. Det är inte sant. Du ska inte behöva vara bunden i någonting. För Jesus, han har tagit det en gång för alla. Och här tror jag att vi får hjälpa varandra att tala den här sanningen om oss själva. Att vi får hjälpa varandra att säga det. Och det är därför vi behöver varandra. Vi behöver en församling, en troende gemenskap att tillhöra. Vi talar ibland liksom i vårt samhälle om socialt skyddsnät. Församlingen kan ju vara ett socialt skyddsnät där vi kan hjälpa, men det kan också vara ett andligt skyddsnät. Där liksom när någon faller liksom, så kan vi bara få hjälpa. Älska och dra upp och tala om att du är älskad, du är förlåten, du är fri. Ja, för egen del i min, både här i församlingen, fått vara med om det sista, men också hemma där jag har kommit, eller det har kommit, smygt sig in tankebyggnader, tankar som inte är från Gud. Men det som där jag kanske gått ner mig i dålig självkänsla eller annat, och då har bland annat min fru sagt så där att, men Samuel, det där är inte från Gud. Och det kanske är svårt att ta in ibland, men samtidigt så är det mer när hon talar ut liksom vad som är sant, så gör det någonting. Jag har också fått liksom den hjälpen från syskon här i församlingen. Och vi kan hjälpa oss igenom. Det finns en väg ut ur missmod, ut ur jante, ut ur skam, ut ur all nedstämdhet. Och det handlar om korset. Det är Jesu offer, det är hans död på korset, hans uppståndelse som vi får hänvisa till, och det är det som vi får leva i. Och det finns en kraft i det här. Det är därför det är en sån auktoritet i Jesu namn, och det är därför som mörkrets makter, som de vill motverka till varje punkt, eller till varje som motverka oss. Han vill motverka vår frihet, för han vet vem som är starkast. Han vet vem som har segrat. Han vet vem som är kungars kung. Och det är så här att jag har även ett gäng andra kronor. Och det är så här att du, alla, du är son, du är dotter till en kung. Du är son, du är dotter till en kung. Jag tänker att vi kan dela ut här lite i församlingen här. Men säg det till varandra. Säg det till någon som sitter bredvid dig. Säg att du är en son, en dotter till en kung. Ja, det är fint. Nu sitter flera här i lokalen med kungakronor. Eller... Första Petrus brev 2:9 säger att men ni är ett utvalt släkte. Kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Och Jesus, han säger det själv, att om nu sonen befriar er, så blir ni verkligen fria. Du är fri, Jesus, han har satt dig fri. Du är förlåten, du är en ny skapelse. Om du inte har förstått det, så kan du bli en ny skapelse. Säg ja till Jesus, lev som en ny skapelse. Och låt dig än mer förvandlas. Låt dig än mer upptäcka vem du är i Kristus. Du är ett kungabarn. Håll dig nära Jesus. Han som är en person som vi får ha relation med. Inte bara någon vi läser om eller en åsiktsapparat. Nej, han är en person. Låt han få vara den där vägen som du vandrar. Låt han få vara sanningen som du lyssnar till. Och låt han vara livet som du söker. Du är ett barn till Gud, och du kan med frimodighet ropa till han som har skapat allting, hela universum. Jag tycker det är så härligt när vi får sjunga lov, som vi får sträcka våra händer som ett barn som bara: pappa, jag behöver dig. Pappa, lyft upp mig. Vi ska avsluta här, men till sist i den här predikan tänker jag att vi ska få lyssna till en sång som heter Who You Say I Am. Den är skriven av Hillsong, och det är en sång som vi också kommer att sjunga här nu i påsk. Men lyssna på texten. Jag tror det kommer vara på engelska. Vi kan försöka förklara, men en del av sakerna har redan sagts i den här predikan. Men vi avslutar den här predikan så här.